Du lyssnar på Pfizers podcast forumonkologi.se, avsnitt 3 med mig, Madeleine Salomon. Forumonkologi.se finns inte bara som podd utan är också en tidning och en sajt. Så gå in på forumonkologi.se och ladda ner tidningen, titta på filmer och läs artiklar på webben för att följa med vad som händer inom cancerområdet. Och forum stavas med P i början, alltså P-forum. Idag är Fredrik Johansson här och några månader efter att han hade sprungit Stockholm Marathon så orkade han inte ens gå upp för en trappa utan han måste stanna till och vila. Och det fick honom att gå till doktorn när han märkte att konditionen bara blev sämre och sämre. Men att han skulle ha lungcancer var ju ingenting han funderade över. Som ung och icke-rökare var ju inte det första man tänker på. Men det var just den diagnosen han fick, lungcancer med EGFR-mutation, en form som oftast drabbar icke-rökare. God morgon Fredrik och välkommen till vår studio. Vi sitter i en källare här på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Klockan är 8:30 bara, men vi har redan hunnit fotografera dig och så har vi tagit en fika på stan. För du var uppe redan klockan 6 och gick ut med hundarna och egentligen ville du nog att vi skulle ha träffats ännu tidigare. Hur orkar du?
Ja, varför skulle jag inte orka? Jag tror om man går och funderar över att man har en sjukdom hela tiden, vad det än må vara, om det är diabetes, högt blodtryck eller hjärtfel, då tror jag inte man skulle orka så mycket. Min gammelmorfar var med i finska vinterkriget och blev skjuten 4 gånger i bröstet i båda lungorna och levde hela sitt liv sen med en fjärdedels lunga. Så att jag tror att allt handlar om perspektiv.
Men du måste berätta hur det var när du fick din diagnos. För det som vi pratade om, det kan ju inte vara det man förväntar sig när man är... För du var väldigt, väldigt vältränad också. Och så kände du bara att det var något som inte stämde, eller?
Ja, precis. Jag hade precis sprungit Stockholm Marathon 2013. Och jag kände liksom att jag var i bra form. Jag hade löptränat länge innan det också. Men helt plötsligt får jag stanna i trappor, van och springa upp flera plan på en gång liksom, utan att stanna. Men helt plötsligt får jag stanna på första våningen. Så då går jag till min husläkare och han skickar ner mig på röntgen där. Och, ja, man kan se att det inte ser helt normalt ut. Lungan ligger i lungsäcken och min lunga såg ut som en liten krympt ballong kan man väl säga. Och så låg det en massa vätska emellan lungan och lungsäcken. Så de skickade in mig till sjukhuset där och det dränerades den här vätskan. Och det gör man genom att sätta nål mellan rebenen och så drar man ut. Och det blev ungefär 1,5 liter med vätska. Och sen skickades jag hem och den här vätskan skulle skickas på analys. Och jag fick komma tillbaka efter några dagar för jag kunde se liksom, när jag låg ner på kvällarna att höger sida av bröstet inte reste sig vid inandning så som man tänker sig att det ska göra när man drar andetag. Så att, jag får dränera igen och sen får jag åka på en toraskopi så att man gör ett hål mellan rebenen, ett lillfingerstort hål. Och sen så tar man vävnadsprover och både från lunga och lungsäck och man lägger även in en slang eller man drar in en slang i lungsäcken då, som ska dränera vätska över tid för att det kan ge viss effekt då. Och jag får ligga där ett par dagar och hela den här processen är förstås som löpare att liksom vara still och det är rätt nedbrytande att helt plötsligt sitta fast i väggen med en slang. Och man hittar ingenting i den här vätskan och vävnadsproverna tar ju ett tag att analysera. Jag är inte speciellt orolig vid det här tillfället för att jag vet att sånt här kan drabba löpare liksom med vätskefyllda lungor. Och så men jag tror jag lägger kanske 4 dygn eller något sånt och sen så jag är schemalagd för en bronkoskopi när man ska gå in med en kamera genom näsan eller genom svalget och titta ner i bronkerna i lungan för att se om man kan se visuellt vad det här kan vara för...
Men det var ingen som misstänkte lungcancer då?
Jag vet inte vad de misstänkte. Nej. Jag misstänkte det inte i alla fall. Nej. Det fanns inte på min världskarta. Och läkare är självklart väldigt återhållsamma innan de har liksom något faktiskt resultat att det här är det. Men jag var schemalagd för den här bronkoskopin och jag var helt preppad för det. Jag hade fått liksom läkemedel man skulle ha och så då, för att rullas ut på den här. Och sen en timme innan då kom min då tillfälliga läkare in till mig och frågade mig. Men, eller säger att Fredrik, jag har avbokat din bronkoskopi. Och jag blev alldeles så, men va? Nu skulle vi ner och titta och konstatera vad det här kan vara för någonting. Så frågade hon mig, men Fredrik, hur mycket vet du? Ja, jag vet ingen. Och då stänger hon dörren och så sätter hon sig bredvid mig och så säger hon att vi har i toraskopin på vävnadsproverna då hittat att du har lungcancer och vi kommer inte kunna bota dig. Och just i det här tillfället är det ju som, jag menar, hela världen faller ner i ett svart hål, ett väldigt, väldigt djupt svart hål.
Och då är du hur gammal?
Jag har precis fyllt 35 här. Ah, så det är 2,5-3 år sedan. Ja. Och i den här situationen blir man ju väldigt glad att man har mycket anhöriga och liksom, starka människor runt omkring sig. För det är just den här dagen, den 27 november 2013, jag menar, ja, det är som att kasta sig ur ett flygplan, som att hoppa fallskärm, det där totalruset, en adrenalinpåslag som liksom inte slutar och den här kallkänslan som man tittar på en film, att de liksom zoomar in på en person i en jättestor folkgrupp eller där, ja, gud vad stort allt är, den känslan. Så att, ja, det är en omtumlande dag minst sagt.
Och sen då? Vad händer?
Den dagen är kaosartad. Jag menar, jag får ringa min fru och berätta om det här. Hon kommer givetvis direkt till sjukhuset. Mina två äldre tvillingbröder, jag menar, de är där på under timmen. Det går verkligen fort, men jag menar, de behöver ringa till sina föräldrar och berätta att ja, men, lungcancer, liksom, det tar hårt på alla runt omkring också.
Och då ska vi säga att du har aldrig rökt heller.
Nej, precis. Mm. Jag menar, jo, när man var ute och var liksom i 20-årsåldern och partade. Mm. Och vem tog inte en cigarett då? Men inte i den omfattningen att jag skulle liksom definiera mig själv som rökare, nej. Men den direkta konsekvensen när jag ringt min fru och sådär, och det är total kaos får man väl säga. Den dagen görs inte så mycket, men dagen efter då kallar sjukhuset till ett krismöte då, kan man väl säga, där hela min familj och jag får sitta ner med läkaren och den kontaktsjuksköterska som jag nu har fått då, och som har varit fantastisk i allt det här tumultet, som har varit min liksom fasta punkt i vården. En person som liksom, trots att man genom de här turerna med lite risk för att gå i förväg, har liksom varit den fasta punkt jag har, trots att man har haft flera olika läkare eller varit på flera olika saker då i sjukvården. Så att men på det här krismötet då får vi veta att ja, men det är ett adenokarcinom. Vi misstänker mutation på grund av min ålder och att jag inte har rökt. Då. Att det är orsaken och typen av lungcancer. Och man berättar även att man har hittat huvudtumören och den är 29 gånger 28 millimeter och sitter i mitten av min höger lunga då. Och som sagt, det går inte att operera och det är liksom kronisk behandling eller vad man ska säga då, som gäller för det här. Och jag får berättat att jag ska liksom få cellgiftsbehandling med start bara inom några dagar och att jag ska få en rätt tung kur då som sjukhuset ger. Ja, och sen på den vägen är det.
Vi kanske ska berätta det också, att som du sa här, att man misstänkte en mutation och på grund av att du inte hade rökt och sådana saker. Kan man säga att lungcancer idag vet man ju att det är inte bara en sjukdom, utan det kan vara minst 10 olika sjukdomar, så lungcancer är samlingsnamnet för de här sjukdomarna. När du berättar om det här kaoset, så är ju, man ser ju ingenting utav det idag, utan idag, jag ser ju en jättestark, frisk kille, småbarnspappa, ute i arbetslivet. Hur kom du tillbaka till det? Alltså, hur hittade du tillbaka igen till någon form av normalitet? För det har du ju ändå gjort.
Absolut, jag jobbar ju fulltid och liksom aktiv och sådär. Jag har verkligen fullt ös hela tiden. Jag tror absolut viktigaste, det är liksom vänner, familj i det här. Mm. Och liksom, jag menar, från vårdens sida så har det varit kontaktsjuksköterska liksom, som har varit det stora. Men sen, jag menar, privat har jag även liksom haft kontakt med en psykoterapeut som jag har gått till regelbundet för att liksom, ja, men få dryfta de här grejerna som är tuffa att prata om. Och det har hjälpt mig också att få perspektiv på både liv och liksom tillvaro. Att, jag menar, allt behöver inte vara grått och svart, utan det finns ju faktiskt positiva saker också. Så att, men som sagt, familj har varit enormt viktigt i det här.
Men du har ju inte bara liksom att du kommer tillbaka till normalitet som så, utan du har ju också engagerat dig jättemycket i lungcancerföreningen, patientföreningen, stödet. Varför är det viktigt? För jag vet att du tycker att det är viktigt att man ska engagera sig.
Mm, definitivt. Jag tror att för diagnosen lungcancer så betyder det här att vi kan representera lungcancer på stolar där diagnosen annars inte hade varit representerad. Mm. Eller kanske tagits upp av de förbund eller de cancerdiagnoser som är lättare att prata om, eller som har en starkare representation, som är duktigare på det än vad vi i lungcancergruppen är då. Och om folk tycker att det är viktigt att lungcancer också syns och hörs och tar en plats i vårdkedjan, att det finns någon som faktiskt verkar för att lungcancer ska prioriteras lika mycket som andra cancerformer. Mm. Eller ha tillgång till de senaste läkemedlen. Eller liksom, då tycker jag att man också ska engagera sig i stödet. Eller i alla fall bli medlem i det. Det tror jag är enormt viktigt att vi har liksom en sammanslutning människor. För att ensamma är vi inte starka i den bemärkelsen.
Men vad vill du och vad tror du att ni kan åstadkomma?
Jag tror att till exempel det arbetet som jag personligen försöker driva mycket och ut och prata och synas, det är ju dels där slå hål på den här fulcancerstämpeln, att det här är en cancerform som bara drabbar rökare eller det. Jag menar, ja, om man ska vara krass så all cancer har ju någon form av upprinnelse. Sen om det är att man har ätit för mycket kött i sitt liv eller solat, eller vad är det som liksom definierar ful och fin cancer? Mm. Vi får liksom, vi kan inte skilja på cancer. Alla är liksom, det är ingen som har velat ha det här från början, helt enkelt.
Du är också en podd tillsammans med lungläkaren Martin Sandelin från Akademiska som heter Lungcancerpodden. Hur kom den här idén då och vad vill ni med podden?
Ja, just det, lungcancerpodden.se. Jo, vi försöker göra lungcancer till ett lite lättare ämne att prata om. Försöka ge folk, patienter och anhöriga, verktygen för att bli vassare, mer pålästa patienter. Liksom någon sorts kraft att räkna med, att det liksom inte bara det blir duktiga pålästa patienter, helt enkelt. Vi försöker prata om de olika typerna av lungcancer, olika behandlingsformer. Det är ett helt ideellt hobbyprojekt, inte sponsrat på något sätt, men jag menar, med det sagt så kommer det förhoppningsvis att bli en rätt god kraft att räkna med. Jag försöker vända på sådana här begrepp som, ja, men obotbar till kronisk kanske, eller och just liksom stå i det, i mitten av den medicinska IT-boom som ändå händer nu inom lungcancerområdet. Det är rätt fascinerande att försöka förmedla det här. Jag menar, för 10 år sedan, det var då liksom som EGFR-mutant, eller vad jag ska beskriva mig själv som. Det var då de här målinriktade medicinerna kom för just min typ av lungcancer. Och nu ser vi liksom att flera andra typer av lungcancer också får liksom målinriktade terapier. Och det finns inte ett... jag menar, det finns flera olika typer av immunoterapier, och det, jag menar, spelfältet har blivit så mycket större bara på senare år, så att det är verkligen, ja, det är fantastiskt. Jag menar, den medicinska utvecklingen, den är inte linjär, att det liksom kommer ett nytt läkemedel var 10:e år, utan vad jag ser i alla fall så är den progressiv, och det innebär att det liksom kommer fler och fler läkemedel per år. Det kanske var 2005 då, och sen så har det liksom bara spunnit på, och nu är det, ja, men 2-3 intressanta läkemedel om åren liksom för lungcancerpatienter, som verkligen, ja, det är fantastiskt att se.
För du jämför ju med IT-boomen, hur menar du då?
Det... Men just det att liksom det inte hände någonting på väldigt lång tid, och sen helt plötsligt så liksom skulle alla var med på ett hörn, och det är ju fantastiskt att se. Jag har ju varit runt lite och pratat i både på europeiska lungcancerkonferenser och på världslungkonferenser i USA och sådär, och man ser, jag menar, det finns inte ett läkemedelsbolag med självaktning som inte har en immunterapi idag. Jag menar, det är ju fantastiskt vad det bara boomar överallt. Och vilken uppslutning det är på de här konventen. Det är ju så att man, ja, det är verkligen fantastiskt att se.
Det har ju hänt andra saker också. Bengt Sjöberg, som är en okänd affärsman och som själv har drabbats av lungcancer. Jag tror faktiskt att det är den typen som du har också, va? Han har ju donerat 2 miljarder kronor till lungcancerforskningen. Och det är ju en hiskelig summa. Vad tror du nu? Vad kommer pengarna ha för betydelse? Och vad önskar du? Vad önskar du?
Jag tror det kommer ha enorm betydelse. Det här är en game changer. Det är 2 miljarder. Det är 2 000 miljoner kronor. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Om man tänker på att anslaget från till exempel cancerfonden då under 2015 var 10 miljoner, i alla fall vad jag räknar, till lungcancerforskning. Då är 2 000 miljoner väldigt, väldigt mycket pengar. Om man då dessutom kan anta då att Bengt Sjöberg har en rätt bra förmåga som affärsman att kunna ana sig till vad som är rätt placering och vad som är liksom rätt ställe att göra en donation till, vad det ger bäst effekt, så är det minst lika viktigt. Att kasta pengar på fel saker, det tror jag att man kan överlåta åt andra. Men jag tror att det här är fantastiskt. Det kommer från rätt person och liksom kommer nog komma många till bra nytta.
Och vad önskar du då? Om du får önska vad de här pengarna skulle gå till, eller...
Jag ser många intressanta forskningsprojekt som är generella cancerdödare, som är de här en form eller liksom former av immunoterapi då som ser till att kroppens eget immunförsvar hittar de här cancercellerna, eftersom cancerceller är så duktiga på att maskera sig, antingen de är duktiga på att maskera sig eller att slå ut immunförsvaret. Och att några av de projekten skulle kunna få liksom bra stöd, det tror jag hade varit många till gagn.
Vi ska inte bara prata om det som har med sjukdom och lungcancer och så att göra, för att du har ju ett vanligt normalt liv också med en liten bebis. Du jobbar heltid, va?
Ja.
Du fyller snart 38, du driver företag. Ja, en fråga är ju, vågar man skaffa barn?
Ja, bör en polis skaffa barn? Bör en brandman, en militär skaffa barn? Även om man eventuellt kommer ha för lite pengar i framtiden och gå i konkurs för att man har tagit ett jättehuslån, bör man skaffa barn? Eller missbrukare eller en cyklist som cyklar till jobbet vårdslöst varje dag. Någon som kommer skilja sig i framtiden. Jag menar, ingen vet sin framtid. Och för mig och min frus del, så jag menar, vi har 18 år tillsammans i år. En stabil, stark ekonomi, stor släkt, vänner. Och man får helt enkelt liksom bara förstå det, att familjer ser olika ut nu på 2000-talet och få växer upp med liksom den här klassiska, ja, mamma, pappa, barn, familj. Inte en enda människa vet hur länge man kommer leva. Dessutom så är min fru, hon är den mest fantastiska, starka och liksom kärleksfulla människa som jag känner. Och att neka henne bli mamma, eller liksom att neka ett barn henne som mamma, ja, det vore nästan till brottsligt. Ja, hon skulle liksom, ja, hon skulle gå över eld för vårt barn. Hon är en riktig sån här Linda Hamilton figur från Terminator, som är liksom riktigt, ja, det känns så himla rätt och så himla kul, och ja, det vågar man.
Ja. Så egentligen så har ditt liv återgått till att vara normalt.
Det är normalt. Ja. Alla har någon åkomma, höll jag på att säga. Ja. Men kanske inte, eller förhoppningsvis inte är det så. Men ja, det känns normalt. Och ja, livet fortsätter.
Vågar du planera framåt sådär? Eller blir man mer... Eller har du blivit mer i nuet än tidigare?
Ja, jag har definitivt. Man lever mer i nuet, men planerar för framtiden. Mm. Och det tror jag är en viktig lärdom för många. Att alla borde kanske leva lite mer så. Att man borde ta tag i den där trasiga kakelplattan i badrummet och liksom göra något åt det en gång för alla. Och sen liksom kunna gå vidare, eller... Man kanske ska resa till det där resmålet som man drömmer om att resa om när man blir 60. Eller hoppa fallskärm. Ja. Eller jag flög ett litet flygplan från Bromma flygplats över Vaxholm. Liksom en liten tur. Och sådana grejer som man har drömt om. Mm. Att varför ska man vänta med det om man kan realisera det nu? För att livet är nu. Liksom. Mm. Så att det tror jag är viktigt, att leva mycket i nuet. Var glad nu, för att ingen vet framtiden. Man kan bli överkörd av en bil idag, om man ska vara riktigt tråkig. Så det tror jag. Lev mycket nu.
Mm. Och det ska du få göra, för du ska få gå ut i sommarvärmen. Och jag vill tacka dig så jättemycket för att du kom hit och berättade och delade med dig. Och till er som lyssnar, så glöm inte att gå in på forumonkologi.se, P-forum. Och nästa poddavsnitt kommer i september. Så ha en underbar sommar och hej då!